If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Och där var det dags för det 50:e avsnittet av Bagge och Brobacke podcast. Kul att vara tillbaka. Tjenare David.
Ja, hallå, hallå.
Tjena. Fan, 50 starka avsnitt.
Ja.
Har vi mäktat med här sedan vi drog igång förra året.
Ja, rulla på. Nästa nät i veckan.
Ja, spännande. Mm. Kul att se dig igen.
Ja, dit då.
Du, det blev ingen bullish det där. Man fick ju fel samma dag till och med. Det är väl de bästa stopparna när man får fel direkt, va?
Ja, nej, det är en grismarknad alltså.
Riktigt svag avslutning på veckan. Trots mina bullish calls så var jag ju väldigt tydlig med, och jag tror du också var ganska tydlig med, att vi behövde se en stark avslutning på veckan. Och det var ju det motsatta vi fick.
Ja.
Fed-dagen var upp, torsdagen var dålig, fredag var ner.
Ja.
Klassiskt risk-off behavior när man säljer ner det i slutet av veckan på det sättet.
Ja.
Bonds har börjat vakna till liv. Mm. Och det gillar vi. Eller ja, du äger ju bonds och jag äger ju bonds och börjat plocka på mig riktigt mycket bonds nu. Det som hände i måndags, lite kort då, ser ut som att energitraden börjar toppa.
Ja,
det
fantastiskt.
Det enda som har funkat, det som har levererat, det som var den bästa sektorn förra året, den bästa sektorn i år och fram tills i måndags faktiskt levererade hela förra veckan också riktigt bra. Sålde av ordentligt i måndags. Och för mig, när tips versus EF-bonds toppar samtidigt som energitriden, det vill säga det enda som har funkat egentligen, och på det så har du all value som har börjat bryta ner också. Aj, aj, aj.
Det är som sektor för sektor som går till rakning här. Och faktum är att bear marketen på sina håll har inte ens börjat.
I tech har den varit länge.
Absolut.
Och det har vi pratat om. Men om vi nu får fallerad industrials, fallerade råvaror, fallerade banker och liksom bonds får momentum. Vi har sett den största avförsäljningen någonsin i obligationsmarknaden starten på det här året. Om nu bonds börjar stiga på det här, då är det kanske en ny playbook, och då är det long bonds, och jag tror att kortsiktigt späcka i de här utbombade tech-namnen.
Ja.
Och relativt kommer value och råvaror och har det jäkligt tufft.
Ja, men då går vi liksom som då, i så fall börjar vi nu se stora tapp i råvaror som jag helt klart tror vi kommer göra. Då kommer det börja smyga sig på en ganska stark oro i marknaden, att det är som recessionsoro och så vidare.
Visst.
Och då är det snarare så, om man tittar på en sån klassisk playbook hur man ska spela, det är ju liksom när det är recession som egentligen, och det behöver inte vara liksom nu man ska köpa det, men det är ju i en recession man ska köpa tillväxt liksom.
Och
det har gått hela klockan runt liksom.
Och råvarorna, jag sålde ju basmetaller för ett tag sedan, det hade ju redan börjat tappa liksom.
Ja.
Du har sett andra delar av råvaror, men nu den största delen, energi, är ju typ runt 70% när de även tar ut den. Får vi se lite med inflationssiffror och så vidare som kommer, men den här toppen som börjar formeras, då har vi ingen sektor längre som drar.
Nej, och
det är inte ett tecken på styrka.
Det vi var inne på någon gång, att vi har haft det liksom en utbudschock i och med, framförallt i och med kriget. Även om Ryssland själva liksom framhäver att det är en special operations, så ser världen på det som ett rent krig, vilket det också är. Så är det, medan man nu i nästa skede, vilket vi borde börja se nu, då är det demand som viker. Jag tror att råvarorna toppar toppar. Jag var inne på det redan i början av året. Jag har en fastnålad tweet på min profil där jag räknar med en blow-off-topp i sent i Q1, början av Q2. Däremot så blev det mycket högre i och med kriget. Och jag tror inte att... jag tror faktiskt inte att oljan hade varit upp och dansat på sådär. Var uppe på 125 och så, om det inte hade varit för kriget liksom.
Och XLE gjorde ju en ny högsta i fredags.
I fredags,
som den reverserade i måndags.
Ja, exakt.
Ja. Och sen tror jag, och sen för att göra det här extra kul och utmanande, så tror jag att på kort sikt, om vi tar tillbaka 4100 S&P, då kan vi få ett ganska kraftigt bear market rally. Det finns helt klart, jag skulle nog vara försiktigare just nu där vi är nu, 40-30 eller runt 4000, mellan 4100, men tar vi tillbaka 4100, då tror jag att det kan komma in en hel del köpstyrka, och då blir det ju S&P och Nasdaq snarare än de här value-sektorerna då.
Ja, jag har dock svårt att se att det blir något liksom uthålligt innan. Vi har ju den är inte stor, men vi har ju en optionslösning på fredag nästa vecka, 20 maj. Så att alla studsar innan dess tror jag blir ganska kortvarig. Utan jag tror snarare att det blir liksom ner mot lösen. Och då får vi se hur långt det blir då, så att säga. Worst case är liksom, för det faktum är att när vi har brytit ner genom här liksom 4,1, 4,2 på S&P, så är ju, tittar man mellan 4, man kan ju se det typ som en stor huvudskulda som vi pratade om tidigare. Toppen 4,8, botten 4,2. Det är 600 punkter. Då ska du ju, kan du lägga det på nedsidan istället då. Och då kommer vi ner mot liksom 3 och 6 som target för den huvudskulden.
En reflektion kring VIX där också. Hade man bara tittat på hur framförallt value och energi, och, men även liksom tech nu har handlats här sen Fed, då hade jag trott att VIX var över 40.
Ja, det är den
och
inte.
Den är kvar i rangen.
Ja, absolut.
Och sen är frågan, är det complacency och att folk inte tror på nedgången och att vi ska braka på ordentligt, det vill säga rakt upp genom det taket i VIX över 40 och vi ska få den där explosionen som du väntar dig någonstans? Eller är det att vi snarare ska ha det här short covering rallyt i framförallt då tech och S&P? Så det där är jättespännande. Jag har inga bra svar ännu, men jag laborerar med det och tittar på det. Det är...
Nej, men sjukt spännande. Jag menar, även de som är bäsare, vilket man själv också, så är det ju så att man ändå tror på något sätt ändå att det borde komma en kortsiktig studs. Gör det inte det däremot, då kommer den här paniken. Liksom. Och det får vi se, det är ju inflationssiffror idag, hur det har kommit när den här podden släpps. Men det är klart att, och så löser nästa fredag. Och rallar det på nedsidan nu, då blir det panik. Liksom. Ja.
Och det är därför jag tror att sen alltid tidshorisont och sådär, men det är därför i alla fall för mig, för att jag ska börja ta mycket tech-risk igen eller satsa på ett short covering rally, kanske blanka VIX eller liknande, då skulle jag vilja se att vi faktiskt tar oss upp över det där stödet vid 4100 igen, för då får man också en bra linje att definiera sin risk ifrån.
Ja,
just nu är vi ingenmansland, man kan prata om 4000 som en psykologiskt viktig nivå, för att det är en runda nummer,
men det är bara det.
Det är typ bara det. Så att, och det är bara 70 punkter upp till 4100. Så att jag skulle vilja se att köpare liksom claimar den nivån igen. Men du, blev det lite kortsiktig marknadstugg här. Men
ja,
recap.
Ja, vi kör.
Berätta,
recap.
Vad har hänt?
Nej, men som sagt, svag avslutning förra veckan. Blev ju helt klart kanske svagare än vad... Att det skulle bli så pass stark nedgång var väl kanske inte riktigt det man trodde på när vi satt här förra gången. Man hörrade ju lite under onsdagen att det inte blev 75 punkters höjning. Surret i torsdags i marknaden, man snackade med de som sitter med flöden, var att folk var lite oroade för att Fed är behind the curve fortfarande, och det kanske hade varit lika bra med en 75 punkters höjning redan under onsdagen, vilket det alltså inte blev. Nu har vi en gäng Fed-ledamöter och även ECB kombatanter ute i marknaden och pratar den här veckan även i slutet av förra veckan, och många ställer sig liksom bakom Powell att det blir 50 punkters höjningar i kommande möten. Hela tiden har vi också liksom negativ gamma i marknaden, vilket spär på de här starka slagen. Positiv gamma som det ser ut just nu, det är ju först över 4,3. Så det är en bra bit upp där, så man kan ju fortsatt räkna med stora slag åt båda håll, så att säga. 20 maj pratar vi om. Det är ett viktigt datum. Skulle massa puttar liksom inte förlängas och rullas vidare, då kan du få ganska bra short Calvin Ridley efter det. Skulle de däremot rullas vidare till kommande månader, och det här är ingen jättelösen heller, den stora är ju quadruple witching 17 juni när vi har kvartalslösen igen då. Så att jag tror på riktigt att det kan vara risk på nedsidan egentligen worst case ända fram till 17 juni. Sen tror jag att vi kommer se någon gång liksom juni, juli ett ganska starkt motrally på det här. Där vi får den här största, eller första riktigt starka motrally som vi inte haft sedan i slutet av mars då. Så det tror jag kommer. Så att jag är gärna liksom köpare på nerställ slutet av maj, början mitten av juni. Men jag tror att vi kommer stå lägre då än vad vi gör nu. Kanske ner mot 3-8 eller worst case även där under. Men 3-8 är väl en nivå som är...
Ökningarna i nya lows har, det har gått upp igen. De började ju minska egentligen från mars, men nu har de faktiskt ökat. Och det brukar vara snarare bear market behavior än bull market eller... bottenformationer. Och även value line geometric index har ju brutit ner efter konsoliderat sen egentligen hösten 2020 då. Och nu är vi under topparna på den här value line geometric från 2018-2019. Så att din bleka syn på det här året, jag menar, det är ju, vi tickar ju mer och mer boxar. Om vi säger så.
Ja, tyvärr höll jag på att säga det. För att det är inte speciellt kul för gemene man och så vidare. Men i alla fall då. Vi har haft flertalet liksom 90% neddagar i USA här på slutet. Brukar liksom komma någon form av sluts då. Men som sagt, liksom förra veckan är väl absolut upp till bevis. Annars får vi den här paniken som jag tror i korta kommer vara köpvärd i så fall då. Men då vill vi också se att det stökar till ordentligt, att vi ser de här riktiga liksom volymspierna, VIX som skjuter upp, och det har vi alltså inte sett än. Det intressanta som kom i måndags var ju Feds stabilitetsrapport. Den visar ju helt klart på att Fed är ju väldigt uppmärksamma på det växande problemet i marknaden, och det är väl framförallt inte aktiemarknaden, för det är inget större problem egentligen, förutom att folk känner att man blir mindre förmögna och kanske konsumerar mindre. Men det stora problemet föreligger liksom, det har varit under hela våren, eller sen kriget egentligen bröt ut, det är kreditmarknaden. Och de säger att det finns ju en helt klart stigande risk i många key financial markets, och den är inte så extrem som den har varit i vissa perioder tidigare, men den är så pass förhöjd att det skulle kunna bli liksom lite likviditetsevent drivet av det här då. Och tittar vi exempelvis då, vi pratade om det när Peder var med i studion, då hade JP Morgan kanslerat en större deal den gången. Vi hade en i måndags, Goldman pullade en stor deal på 811 miljoner dollar och skyller då på volatiliteten i kreditmarknaden, men det kan sätta den. Krisspreadarna i USA och Europa fortsatt riktigt höga. Senast vi hade här uppe på iTrax crossover i Europa var ju egentligen, nu är vi på nästa 460 punkter. Vi var uppe på toppade som en referens på 750 i den värsta covid-krisen då. Men vi har inte varit här uppe heller sen april maj förra året då.
Kollar man på high yield index HYG så är den ju nere vid 2016 bottnarna.
Ja.
Den var ju längre under covid, var den ju längre ner, men annars är det här lägsta punkten sen 2016. Och sen kollar du på LQD, då är vi ju nästan nere vid covid bottnarna.
Ja.
Och liksom,
och det här, alltså att kreditmarknaden torkar upp, det är ju ett djävulusiskt problem för ekonomin. Därför då fallerar en stor liksom, smörjmedel i marknaden och i ekonomin. Och det här är ju Fed väldigt medvetna om. Frågan är, och de kommer ju någon gång ingripa här.
Men om vi vänder på det då, om vi säger att vi ser en topp i räntorna nu, att det var toppen vi såg här i tioåringen och så vidare, och att vi faktiskt karvar ut stora bottnar vid de här nivåerna i både HYG och LQD, skulle vara ganska bullish va, för den typen av kontrakt? Sjunkande räntemiljö, kommer in köpare vid tidigare bottnar.
Så kan det vara. Ja. Så det kan vara så att centralbanken kanske räddas lite av det här, att vi får någon form av peak inflation och sen. Nej, för frågan är liksom om... Jag tycker det känns nu, just nu, händer ingenting mer i kreditmarknaden, så känns det som att man... någonting kommer ju sprängas ganska snart, ganska kraftigt. Det föreligger en ganska stor risk att det blir någon form av större default någonstans, eller någon megafond typ.
Är det inte det vi redan ser? Vi vet bara inte vilken det är.
Ja, exakt.
Med tanke på hur Treasuries har sålt av, med tanke på hur tech och...
Det är inte kommit upp till ytan än, liksom. Vi minns ju Archegos exempelvis förra året, small ju ordentligt. Vi har några andra fonder som har smält. Frågan är om det måste till något större event för att liksom, det ska bli att Fed ska skjuta in någon form av likviditet i kreditmarknaden. Och då är också frågan, kommer det, alltså, när centralbanken agerar, om de skulle agera redan nu med en inflation på liksom runt 8%, skulle det tolkas bullish, att det liksom är liksom, nu är det bull market all over igen, eller skulle det, initiala reaktionen skulle absolut vara så, men skulle det, sen kan man ju fundera på att det skulle ju också kunna vändas till att, är det så grisigt i underliggande ekonomi att Fed måste agera redan nu, och så får du en sån här riktig sell-off på det liksom. Ja, jag vet inte, det får vi se, men någonting kommer att hända, kan man väl bara hyfsat ha med i beaktning i alla fall, innan man kanske går all in.
ARK får fortfarande inflöden.
Ja, de får ju det.
Trots typ 75% drawdown som
snitta,
toppen.
Snitta.
Ja. Och är det ett bullish tecken, eller är det ett tecken på complacency? Det är ju frågan.
Nej, jag sitter
och vem är det som snittar? Det är ju intressant också att tänka på.
Ja, det är alla taxichaufförer som
men de, där är ju slut för länge sedan. Nu är det någon annan som köper, borde det vara.
Ja, kan vara.
Och att man inte köper kvalitet menar jag också. Att man köper det här som är mest utbombat. Men det...
Nej, och faktum är att jag har ju hellre ett gäng liksom, tillväxtaktier och typ ARK och den där på en bevakningslista för ett bra köpläge någon gång senare, än att liksom köpa råvaruexponering och väldigt liksom cykliska bolag här.
För jag tror att om det var räntetoppen så till 100%, absolut, då håller jag med.
Så att, ja.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ska man nämna någonting om Nordeas senaste där? De drog ner aktier till undervikt, som vi pratade om.
Bra timing.
Ja, det var det ju. Det får man ju säga.
Jag har skrivit den innan Fed, men...
Ja, men det blev en bra timing. Kan man alltid lyfta upp i efterhand sen liksom, hur det har gått. Man kan säga vad de gör, och det vi gick igenom förra gången vad de såg, och egentligen alla Sarves liksom grafer pekar ju neråt liksom att det ska bolagsvinster ska ju försämras härifrån. Marginalförväntningarna är fortfarande för höga för 22-23. Det är därför som jag själv också tror att, för det är rätt många som som frågar mig exempelvis på Twitter, men men om du får liksom 3-6 på S&P i liksom juni, är det all in då liksom? Jag skulle tro att man måste väga in tid i det här också, därför att det tar lite tid för bolagen. Q1-rapporterna var ju inte katastrof exempelvis. Q2-rapporterna kommer nog finns en större risk för att de visar på vikande sales och efterfrågan. Så det är därför som jag har någonstans liksom bortåt efter sommaren som de viktigare botten för det här året då.
Alltså, vi kan ju lika gärna gå till 3200 om vi liksom fortsätter att handla,
ja, som det här finns ingenting, 4100. Nej. Det är ju liksom inte, för mig är det inte nivån igen. Det beror på hur vi handlar när vi kommer dit. Går det på en dag liksom, så är man ju
typ
kanske inte
Trump-valet eller Brexit-style.
Ja. Ja, Trumpen kanske skulle tillbaka till Twitter, hörde jag. Nu när Musk vill in och veva i Twitter. Han tycker att det är katastrof att de bannade honom. Så att vi får se. Det kanske blir lite mer drag på Twitter. Med både Musk och Trump på plattformen. Då kan det bli drag. Nej, men det de gör på Nordea, de inkluderar i sin... De har ju en lista på drygt 10 namn. Där håller de kvar då Astra, Elux Professionals, SCB, Top Danmark och UPM, och adderar Atlas. Det är dock en cyklisk spelare som de vill hålla sig borta från, men det är ändå liksom best in class. Austevoll Seafood, norska laxar, Huttamäki, Sobi, som faktiskt återigen liksom inte blev utköpt den här gången heller. Jag får väl dra den här liksom story från desken en gång till sen liksom. Och Sydbank då. Lite index har vi ju pratat om egentligen. Men en helt normal rekyl efter ett 120% rally från covid low upp till januari högsta på S&P skulle vara liksom att man tar ut ungefär 50% av den uppgången, och då är vi nere på liksom typ 3,5 liksom. Nackdelen är ju dock att det finns ju knappt några bulls kvar då.
Ganska snyggt måste jag säga ändå på OMX att om det här är en dubbelbotten här vid 1900, då är det ju också motståndet eller toppen från innan corona, det vill just säga februari 2020 toppade OMX exakt här, och nu har vi fått andra studsen här. Så tills dess att den nivån bryts på nedsidan, så får man nog ändå säga att liksom, kan den hålla så, ja, det finns ju, det är en klart psykologisk nivå på att fokusera på i alla fall och definiera sin risk, 1900. Jag tror att skulle vi bryta under den, då är det nog den här stora skiljelinjen som vi får gå tillbaka till hela perioden egentligen från, vad är det där, 2015 till 2019, det vill säga 1700 var ju ett sådana jättemotstånd som agerade motstånd.
Och där är också det här 61% fibben från uppgången 1720.
Och botten hösten 2020, 31 oktober.
Men det borde liksom, det borde för bra om det liksom skulle bottna där. Det blir för skolbok på något sätt liksom.
Tenderar att vara skolbok rätt
ofta. Ja, det är i och för sig. Sen är det ju så här, även om Swedish Match då inte väger så mycket index, det är 2,5% indexvikt. Och liksom ägs ju liksom inte utav så mycket svenska heller på grund av ESG och så vidare. Det är mycket amerikanska ägare i boken. Plockas väl ut här nu med all sannolikhet. Och då blir det ju, även om det är en liten indexvikt, så blir ju ändå liksom på marginalen så blir ju OMXS30 som index ännu mer cykliskt, om man säger liksom. Vi plockar bort den liksom stabil utdelare, ocyklisk business. Så att, ja.
Prata lite valuta då. Ja. Jag pratade om några olika scenarion här i helgen som jag ser framför mig, och det var ju innan hela energitraden tog en smäll i måndags. Och då var det väl kortfattat, om vi ser fortsatt stigande räntor, fortsatt energitrade funkar och value kommer tillbaka. Den ligger ganska långt bort just nu. Och i så fall en fallande dollar. De scenarierna som jag tycker är troligast nu då, det är väl egentligen bonds börjar stiga härifrån, men att det inte är en risk on trade, utan att allt ändå kommer ha det tufft tech kommer gå bättre relativt än value.
Mm.
Och i så fall ser vi en fortsatt stigande dollar. Dollarindex har, eller ja, man kan säga att det nästan har brutit ut nu, eller är där uppe.
Ja, fall, liksom. Extremt överköpt på kort sikt.
Och det är där jag tror att avvägningen blir. Får vi stigande bonds och en sjunkande dollar,
ja,
då tror jag att vi kan få risk on i marknaden igen. Och ja, det, hela den här growth-traden kan stiga rätt kraftigt alltså. Så det är där jag tror det lutar åt just nu, att om räntor fortsätter sjunka härifrån, ska vi då vara aggressiva och våga långa tech, då tror jag att dollarn måste börja sälja av här. Vi kan inte få ett nytt ben upp. Alltså det är också roligt i inflationstider att det som har funkat bäst när det gäller valutor är ju US dollar liksom.
Ja.
Det har varit den starkast trendande valutan.
Nej, men det jag är inne på är väl liksom att kort sikt extremt överköpt. Vi borde få liksom någon gång under fram till sommaren borde vi få en ganska liksom ett par veckor med dollarn igång. Men jag tror inte dollarn är klar på uppsidan. Jag tror att det kommer en till körare liksom i andra halvåret uppåt på dollarn. Men det fördelen är då skulle man kunna passa på liksom, går vi ner mot, jag inte vet jag, 9 blankt är 10% rörelse, men 9,40, 9,50, då skulle man ju i så fall kunna tänka sig långa lite dollar för andra halvår sedan. Som du sa, fler aktier på 52 veckors lägsta på Nyse. Det vi vill se, som man ofta är ute efter, det är divergens. Man vill se en lägre botten på index, men där breda massan då, att vi ser färre antal aktier som sätter 52 veckors lägsta. Det ser vi, det såg vi exempelvis i covidbotten. Vi har sett det vid flertalet liksom viktigare bottnar under de senaste åren. Vi såg det exempelvis i mars också innan det rallyt. Det har vi inte sett ännu, utan vi har sett en ny spike där. Så det är väl någonting man bevakar. SPY-volymen, det är absolut ingen panik. Det är långt ifrån vad vi såg för volymer i mars exempelvis och i februari på krigsutbrottet. Också väldigt långt ifrån vad vi såg borta i 2018 exempelvis och så vidare. Så att det är någonting som är att vänta på någon gång tror jag. Och för en lite mer långsiktig. Sen kan det alltid gå en short covering rally som vi har sett. Liksom, de blir ju oftast aggressiva. Liksom. Men frågan är om man tänker lite mer långsiktigt som investering och inte trading, så tror jag att köpläget väntar på sig fortfarande. Och pratar man flöden med de som sitter och handlar flöden på bankerna på stan, så ger de ungefär samma bild. Det är ingen panik. Det är lite utflöden i fonder. Det är det alltid när det går ner. Men varken förvaltare eller på flödesbilden ger någon känsla av panik, utan det är snarare liksom att det säljs ner. Liksom.
Så de som har hävdat att de här sentimentsvisningarna som har visat hur negativa folk är, att de har inte riktigt, eller de har inte korrelerat med hur folk faktiskt agerar.
Nej, det pratade vi om förra gången.
Ja, och det är ju många som har nämnt in, eller många, men det är ju folk som har nämnt innan oss också. Och där har man ju fått rätt hittills i alla fall. Och
ja,
det man skulle vilja se då kanske är att folk inte bara snackar bearish, utan faktiskt säljer ut det som man sitter på liksom.
Ja, för att exponering mot aktier är fortfarande, det är inte jättehögt, men det är liksom, det är absolut inte, om sentimentet är där det var 2008 så är aktieallokeringen långt härifrån.
Men alltså om det fortsätter att komma in pengar i den svagaste, det som var hetast innan och det som är svagast nu, ARK 75% rådan, och det fortsätter att komma in ner. Sen minskar ju AUM för att nedgången är så stor, men flöden fortsätter att komma in. Det är inte ofta man ser det. Det är väldigt sällan man ser att det som doggar mest, att det får mer inflöden på det sättet.
Alltså. Det är ingen kapitulation kan man säga.
Nej.
Men det är klart, den kan ju absolut komma någon gång senare i sommar eller början på hösten och sånt, att man liksom jag såg Goldman hade räknat ut att vi pratade om det i både förra året och in i det här året, att 2021 såg ju över $1 triljard i aktieinflöden till globala aktiefonder, vilket är ju då mer än de senaste 19 åren tillsammans. Och det är ju så att det här flödet har ju liksom inte vänt till säljflöden. Det är inte så att det är flat, de där flödena är borta. Och de hade räknat ut att snittet på de här pengarna, jag antar att de har satt någon units på, gjort någon större Excel-snurra på det hela, är ungefär 4250 på S&P. Ligger liksom snittpengen inne på i marknaden.
Det är exakt 5% från där vi är nu. Ja. Det handlas till 40-41 här. Faktiskt lite bra köpstyrke idag hittills. Men 5% upp då. Så är folk in the money.
Ja, och de var inne på då liksom att folk blir liksom inte, är du ner 5%, då, det är inte då du sitter och panikerar. Liksom.
Nej.
Utan det...
Snarare 50%.
Ja, men de var inne på liksom att det, liksom, det finns en risk under året att folk kommer liksom, det här funkar inte liksom. Jag kom in för sent liksom, den här gången också, som alla andra gånger. Och så kom jag ut och så, nej det är svårt med aktier, jag ska syssla med fastigheter istället.
Och så var det inte kul med aktier, precis som det var från 2010 till 2019.
Ja, exakt. Och där någonstans ska ju vi som tycker det är kul med aktier stå som köpare istället. Pratade lite value. Intressant där är ju att globalt value-index 2022 ska ju också vara liksom toppen i en fyraårscykel, toppade exempel 2014, 2018 och således ser det ut också att toppa 2022. Vi bryter just nu ner genom liksom en stor konsolidering genom någon form av nacklinje där. Och det betyder ju också att bear marketen, det är precis bryter ner. Så bear marketen har ju liksom inte börjat.
Jag håller helt med där och framförallt, vi kan ta det exemplet, jag vet inte om det var det kontrakt du menar, men det här, om vi kollar på Russell 2000 så har ju de en growth-del och en value-del.
Just det.
Och det jag tyckte var så intressant och fortsatt att hålla kvar vid en value-bias under egentligen fram tills för, ja, egentligen slutet av förra veckan, det är ju att den där har ju gått i sidledes.
Ja.
Och nu har den brytit ner. Liksom Russell Growth har ju varit katastrofal och den där relationen har tränat det länge. Men ska vi även nu förlora, som du sa sist, förra veckan, de sista generalerna liksom?
Ja.
Ska de även ta ut value efter ett års konsolidering?
Ja.
Det är inte starkt. Alltså.
För ett index som S&P då, som är typ 24% tillväxt och framförallt de feta tech-namnen, så vill det ju till om man börjar se svaghet, och energi är ju inte så stor indexvikt, vilket du själv brukar vara inne på.
2%.
Ja, men framförallt då value som är ändå en stor index. Då vill ju till att tech och tillväxt står på bakbenen. Och där skulle jag vilja påstå, fortfarande lyfta fram Apple som inte har brytit ner den. Men den är ju liksom nästa general att ta ner.
Det var ju lite det som hände om vi backade tillbaka ett år.
Mm.
Det kändes ju som att det höll på att bäsa till rejält i maj förra året. Mm. Och när då inflationstraden toppade den gången, räntor började komma ner. Och då kom ju verkligen tech in och räddade hela marknaden. Det var ju, det hade det inte gjort det, och det blev en brutal uppgång där. Eller en riktigt stark uppgång. Så det skulle vi se det scenariot igen. Räntor sjunker, återigen dollar börjar sjunka här. Och du får att megacaps och tech kommer tillbaka. Det är ju bullish. Då kanske det är 60-40 playbook igen liksom. Mm. Men skadan kan vara för mycket. Alltså folk kan vara för skadeskjutna redan. Det kan ha kommit ner för mycket liksom. Det är upp till bevis.
Ja,
hålla öppet sinne liksom.
Men till sist blir det ju lite så att du liksom, okej, men jag sitter fortfarande med bra vinster i en hel del amerikanska tech-namn. Ja, men då tar jag hem dem också. Stora vågor skälper alla båtar, så att säga. Eller lyfter alla båtar. Det brukar man också säga när det går upp. Men nu går det ner istället. Transportation dock har ju inte brytit ner. Om man kollar på Dow Jones.
Ganska svag ETF-en ändå. Alltså,
ja.
Den gjorde ju ändå en ny lägsta, menar jag, på. Ny ettårslägsta. Så den gick ju under stödet från 8 mars 2021, som var stöd i september och i början av det här, eller nu i april. Så att om man kollar på ETF:en så har den brutit ner. Sen vet inte
hur indexet. Det här var själva indexet och
ser lite annorlunda ut.
Men ändå, det borde nog vara en liksom tidsfråga. Sen om det sker nu eller senare i sommar, men Nasdaq bankindex har jag varit inne på ett par gånger, handlas under det här viktiga liksom 118-120 stödet, ner på 109, har ju kommit ner ganska kraftigt från typ 145-150. XLF, som du brukar lyfta fram, bröt ju ner nu också faktiskt.
Dubbelbotten just här, va? Eller var det ny low igår?
Ja, ny low igår. även där, det är mycket studskandidater på kort sikt, men det är väldigt mycket som ser långt ifrån klart ut på nedsidan. Exceler är inne på Toppish hade med någon veckograf här.
Det förvånar mig igen att inte VIX har brutit på uppsidan ännu, med tanke på hur de här ETF-erna du nämner nu handlas. För kollar du på volatiliteten i dem, så borde VIX har brutit upp nu liksom. Ja, med tanke på hur de handlas.
Det är väl många som fortfarande sitter och säljer vol då, marknaden. Men ja, vi får se. Även utilities har ju haft ett par svaga veckor här nu. Nere på viktigt stöd dock ju. Men ja, om något tror jag blir lägre högsta nästa gång.
Just det, utilities tycker jag fortfarande det är en av de få aktieexponeringarna jag har kvar i boken, och det är 70-toppen från februari 2020 som nu börjar agera stöd. Även precis. Topp i början av januari i år, så ja. Håller den så ska du nog ha i alla fall studsen. Sen vet jag inte om det blir ett nytt all time high där, men
Hälsovård samma sak, det är i och för sig inte bryter ner, men vi hade negativa divergens för de senaste topparna nere nära stöd. Ser ju samma sak där, borde absolut kunna studsa, men jag tror det är bara en tidsfråga när det bryter ner det.
Har ni agerat någonting i portföljerna sen förra veckan?
Inte mycket, alltså vi, tanken från förra gången var ju att sälja blanka lite terminer på S&P på typ 4400. Det toppade ju dock den dagen. Så det hann man ju inte med. Däremot så det vi gjorde var under torsdagen lunch sålde lite DAX terminer. I övrigt faktiskt har det legat väldigt still, förutom lite blip trading mellan dagar och så lite bull och bear och sådana grejer. Men på det liksom förvaltningsmässigt legat väldigt still. Vi har, som vi köpte på oss någon gång tidigare i mars, en 4000 putt på S&P som är lös i augusti. Känner ingen panik liksom att plocka bort den här. Utan den kan nog få ligga till sig lite. Vi köpte också för ett par veckor sedan en större putt på 3900 i december. Men den kommer nog, den är tanken att sälja i förtid liksom, när vi under, men jag tror att det blir brunare innan man kan profitera på den.
Ja, jag tog ner aktierisken här i slutet av förra veckan på det jag köpte in tidigare som hade gått upp mycket, så att det var ju, ja, det där Fed-uppgången, det var ju inget kvar av det liksom.
Nej.
Och sen tog jag även ner risken betydligt i hela energitraden här i måndags. Har ökat upp i bonds, så jag äger mycket bonds nu. Både bund och amerikanska tioåringar. Har kvar lite aktieexponering i form av XLU, några små bevakningspossar, lite guld och ganska mycket dollarexponering fortfarande. Och jag skulle inte alls vara blyg för att börja ta risk igen, men då blir det i growth och megacap om vi kommer över den här 4100. Nu är det faktiskt bara 60 punkter upp dit, ser jag. 40-45 här, så att konstigare saker har ju hänt i det här volatila klimatet.
Nej, visst är
det
så.
Men återigen, alltså vi behöver se att vi tar tillbaka det stödet, för att det finns mycket att jobba med på nedsidan.
Ja,
och den stora nivån, om man ska bli riktigt bullish igen, då är det ju 4500, och det är en bra bit upp dit då.
Ja, precis, och givet hur det faktiskt ser ut i många liksom då value index och så vidare, så ja, jag tror att det kommer säljas på igen sen i så fall, även om du skulle få en bättre studs, och vi bör få en bättre studs någon gång här, antingen senare i slutet av maj eller början av mitten av juni där. Det borde kunna bli ett par veckor med ganska bra studs som jag tror är värd att spela, och den spelar jag gärna, men jag tror att det är lite tidigt liksom när vi sitter här och nu. Men det där kan du säkert göra. Men det är möjligt att vi är nere på liksom 3 och 8 när den sker, och så ska du upp till dagens nivå igen då. Något sånt där. Eller dagens, men upp till 4 och 2 eller någonting, så du får ganska bra. Kanske få en 10% där, det där i några veckor i slutet av juni. Råvaror har vi pratat om. Intressant och bara är ju att lyfte för ett par veckor sedan, det var faktiskt flera veckor sedan, april, början av april, lyfter fram varningstecken i Basic Resources i Europa då, och då Boliden, Lume, SSAB och så vidare låg i riskzonen och Norsk Hydro och så vidare. Jag var faktiskt 2 veckor tidig på den noten då, men sen dess då så är ju samtliga, dels är själva indexet ner nära 15%. Boliden är kraftigt, Lume är ner kraftigt, SSAB är ner kraftigt och Norsk Hydro som kommer i rapport idag är ju ner 30% nu på ett par veckor sedan den toppen. Så det var ju i alla fall bra skickat ut en liksom röksignal och lite varning i den sektorn då. Och råvaror generellt, det är ju risk on risk off. Jag kommer ihåg när jag för ett par veckor sedan pratade om det här liksom, lite breda råvaruindex och trodde att det kunde gå ner 50%. Vi står kvar egentligen på samma nivå nu som då. Dock med...
Och det är ju för att energi är så stor del där, så att energi fortsätter ju att stiga liksom, fram tills i måndags.
Ja, tydliga negativa divergenser i veckan ser som stora toppbyggen, vilket vi har haft då liksom 2008, vi har haft 2011, 2014, 2018 och nu då. Och snittnedgången har, om man räknar ihop de här senaste nedgången som har följt, snittnedgången är 48%. Så att jag håller kvar vid att vi kan stå inför en liksom 50% drawdown i råvaror.
Hur mycket har Kina med det att göra, tror du, om du får fortsätta nedstängningar där?
Ja, det, egentligen kan man ju kanske tycka att det borde ha varit ännu svagare hittills då. Nej, låt se.
Vad tror vi om Kina generellt? Index? Ni har kvar lite där, va?
Ja, vi har kvar lite där. Men
köpa det här?
Nej.
Eller?
Jag vet inte. Jag tycker inte det känns så jättekul. Liksom. De har ju en ruggiga problem alltså, med sina liksom, covid-zero-politik.
På kort sikt ser de ju över sin mars-low och det är ju inte S&P.
Nej.
På väldigt kort sikt är det ju någon typ av relativ styrka.
Ja.
Men sen får man ju titta på hur det gick innan det också.
Ja.
Då var de ju relativt svaga då, så att säga.
Och tittar man på typ många västländska Kina-fonder så är det ju väldigt mycket tech där. Alibaba, Tencent och alla de här. Så det är klart att skulle du under året få in lite ordentlig varmluft i att faktiskt growth-traden bottnar, då kommer det liksom många i alla fall Kina exponerade fondlösningar gå väldigt starkt då. Metals and Mining har ju faktiskt, om man kollar på det indexet eller som ETF då, XME i USA. Jag var lite tidigare på det kolet också med 2 veckor, men nu är den ner 26% på 3 veckor och har ju faktiskt också äntrat sin bear market. Så där är väl liksom sälj på uppställ skulle jag väl säga, snarare än liksom kortsiktigt så är det i så fall kanske köpläge då, men det är ju väldigt kortsiktigt. Jag avvaktar liksom med stora köp överhuvudtaget i den här marknaden.
Ja, jag har inga metaller alls kvar, det är bara guld och det ser jag som ett litet annat djur så att säga.
Ja.
Ja, men det är väl det. Färdig för idag. Du är lika trevligt som vanligt. Kul att ni fortsätter att lyssna. Kul att ni fortsätter att kommentera och uppskatta det vi gör. Många varma tillrop. Det är alltid kul. Och ja, som vanligt då. Ta hand om er där ute. Tänk på risken och YOLO-a responsible.
Exakt, lite lagom.
Ja. Det är kul att se dig, David.
Ja, det är samma. Vi hörs.
Ha det bra.
Tack, hej då. I've been dancing in your rain.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.